Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle och med mig har jag Patrik. Hej Patrik!
Tjenare Kalle!
Hur är läget med dig?
Ja, det är jättebra är det. Det går att ha gått i ett har det gjort, men det är så mycket roliga grejer som händer.
Vad gör du?
Ja, i lördags här nu så körde vi sista dagen med småbrukarkursen då. Och det var, alltså du vet, det blev en sån där superdag med sommarvärme i princip. Va? Full
härligt.
Sol. Och vi hade 11 deltagare här då som fick lära sig att musta äpplen.
Mm-hmm.
Pratade också om ciderjäsning och vinägertillverkning, äppelcidervinägertillverkning och hur man gör äpplevin och sådana saker. Och sen fick de mjölksyra, göra surkål utan tillsatt vätska, alltså där man låter vitkålen vätska sig själv då. Och sen även en kimchi på kålrot fick de göra också.
Mm-hmm.
Och sen drog vi igång din älsklingsgrej där, tryckkokaren, hermetisk inkokning med tryckkokare.
Åh! Vad kul! Vad lyckat!
Ja, det var det. De fick skörda potatis och sånt och ta med sig också den vi satte tillsammans tidigare i år. Då, va? Så att, ja, det blev en sån. Både jag och Ingmar kände det sen att det där blev en. Det blev verkligen en sån där extra fin dag faktiskt. Och alla verkade vara så nöjda. Och,
så vad kul! Det var kul.
Ja, sen har jag varit iväg och. Alltså dagen efter då, jag hade gjort hormonprov på tiken här, Licko, hon som har haft valpar en gång tidigare då i fjol.
Alltså din hund vill jag bara.
Ja, precis.
Alltså Patricks fru heter Ing-Marie, det är inte henne han har gjort hormonprov på.
Nej, och det visade sig ju då att ägglossningen var ju den dagen då, så att det blev söndag och måndag, så det krockade inte med kursdagen som var på lördagen då, va? Så det var upp tidigt på söndag morgon och fara iväg till Sala och Pluto.
Mm.
Och det gick jättebra också.
Var de kära?
Ja, det var de. Så jag blev kvar över natten för de skulle ut till arbetet där också då, Matte. Så att vi var upp 5 på morgonen så de fick bara sig en andra gång då, va? Så att nu får vi vänta och se här. Om 4 veckor så gör vi väl ett ultraljud så vi vet om det gick bra hela vägen då, va?
Och spännande. Men det är
mycket, ja, mycket roliga grejer.
Vad är det, 57 dygn nu eller?
63 är det,
63,
va?
Fan. Och nära.
Ja, nej, du vet, jag kommer aldrig ihåg sådana där exakta siffror heller. Det var bara det att just nu var det aktuellt.
Det blir vår leverans då? Ja, men vad spännande. Då får vi se om det blir några lapphundar.
Ja.
Är de tingade allihopa eller vill du ha folk som är intresserade från podden?
Ja, alltså det går ju att anmäla sig till det där då.
Men hur gör man då?
Är man med på. Ja, alltså man kan skicka en intresseanmälan till patrik.sellman@gmail.com och så skriver man i ämnesraden valpkö kan vi säga.
Mm.
Så berättar man lite om sig själv och så.
Så lägger gör det. Upp dem i. Vill du sälja hundrasen lite eller? Du har gjort det mycket på det, men gör det igen.
Ja, jag har gjort det. Jo, det är ju en. Vi har ju specialvalt den just för att den är så mångsidig då, lapphunden.
Och som en Dacia Duster.
Ja, fast lite...
Mer temperament.
Nej. Mer lite lyxigare än Dacia Duster.
Ah, okay. Men den alltså en premiumhund.
Ja, precis. Jag skulle nog säga det faktiskt. Dacia Duster är ju mer vald för att den är väldigt mycket för pengarna. Oerhört prisvärd.
Ja.
Men hunden är ju på sätt och vis det också, kan man väl säga. Det är ju inte de dyraste hundraserna heller. De är ju vansinnigt. Alltså 30-40 000 en del nu. Va?
Ja.
Den här ligger ju fortfarande på 20 000 då. Och,
det är ändå 20 000 för hundar. Det är helt sjukt. Jag tog 7 för mina.
Hur länge sedan var det?
Ja, det var i våras, men det är korsningar.
Ja, jo, då är det blandras, ja. Och ja. Inte några populära blandras, speciellt populära blandras. Nej, men så är det. Men du, jag kan, just om du säger det, så vi gjorde ju en kalkyl bara på kostnaderna runt förra kullen. Och då periodiserade vi ändå kostnader för höftledsröntgen och sådana där grejer på 3 kullar. Man får bara ta 3 kullar på de här raserna då.
Mm.
23 000 i utgifter.
Jaha.
Ja. Så att det är...
Plus allt jobb som är att ha en valpkull.
Ja visst, vet du. Och sen är inga kostnader att ha hundarna och det där heller inräknade i detta, va.
Mm.
Så nej, det var bara runt själva kullen då. Så det kostar en del att föda upp valpar också, kan jag väl säga. Om man ska ta alla prover och veterinärintyg och friskhetsintyg och allt vad det är, va.
Så, spännande, då. Hoppas det blir många valpar.
Ja, vi fick 3 förra gången. Så att vi hoppas det blir lite fler den här gången då. Men själva hundrasen då, om man går tillbaka till det, så är det ju en av de riktigt allsidiga hundraserna, va. Och oerhört smarta alltså. Och lär sig så fort. Det är ingen hund som man behöver superträna för att den ska lära sig saker, utan den är med och fattar väldigt, väldigt fort alltså.
Gud vad härligt. Det är tacksamt.
Ja, det är det. Och sen kan du ha den som gårdshund, alltså att den vaktar och håller ordning. Våra hundar tar ju och håller borta sorken. Annars kan ju vi inte odla här, va.
Mm.
Vi fick ju ett mellanår när våran gamla finska spets, en rödhårig en, dog. Så köpte vi ju Licko. Nu är detta ju 4,5 år sedan ungefär då.
Mm.
Så hon var ju valp. Och det året alltså, du vet, var det någon potatis i potatislandet så såg de i princip ut som en äppelskrutt, va.
Jaha.
Det var liksom en liten överdel med lite skaldelar kvar och sånt. Det var träd, ett stort gammalt fint plommonträd. Blåste omkull och jag misstänker att det är sorkarna som hade tagit rötter och sådana där grejer. Va? Så att de gör väl skäl för maten.
Jag tänker att det är annars katter som tar sork, men hos er är det hund.
Ja, men om du skulle ha dina hundar gående, spetshundar, så skulle de också. Det är ju deras naturliga livsmat. Det är ju som rävarna, va. Och du ska ju se när de går ut, speciellt de finska röda spetsen där då. När den går ut på en äng så står ju den och hoppar. Det ser ut som en räv som hoppar så där jämfota och landar, va.
Vad kul.
De hör ju dem, och även möss och sånt, under snön och så också. Och tar dem i djupsnön där.
Mm.
Men sen skator och sånt som kan gå på kycklingar och så håller de på avstånd. Och här håller de ju också räven på avstånd. Räven här kommer när vi måste åka iväg båda två och tar in hundarna och de är inomhus.
Ja.
Då vet räven det. Nu är de där rackarna inne. Nu passar jag på, va.
Ja.
Men annars så är de ute på dagarna. Då kommer det inga rävar såklart, va. Och sen talar de om när någon kommer och sånt. Men det är ju så kallade snälla vakthundar detta. Ringklockor.
Just det.
Ja, de ser ju inte alltid så snälla ut. Men när man väl går fram till dem så blir de liksom...
Ja, men de ser ganska snälla ut, tycker jag, dina hundar.
Ja, inte om du går utanför stängslet här och kommer till exempel, va? För då ligger de på rätt hårt alltså. Men om de kommer in genom grinden, då blir de nästan larvigare än en labrador alltså. Och det där, det är ju sånt där man ska fundera över på om man vill ha en hund. Om vi pratar beredskap, säkerhet och sådana där grejer också. Så att ha en hund som säger till, va?
Mm.
För det är ju, då har du ju liksom, ja, supersinnen på din sida där. Så får du fundera på, vem är du då som husse eller matte? Många skaffar ju bitande hundar, va? Men det är ju ett enormt ansvar.
Mm.
Är du mogen för det? Har du kunskap och träningsförmåga och så vidare för att ha en sån hund?
Mm.
Du är ansvarig för vad hunden gör. Så jag ska inte ha en bitande vakthund.
Du är för splittrad liksom, du har för många andra grejer på gång.
Ja, jag har liksom, och jag har inte rätta intresset för det. Och egentligen inte den, vad ska vi säga, kontinuitetssjälvdisciplinen. För där pratar vi ju en mycket hårdare träning där det liksom inte får vara tvekan om att hunden lyder, va?
Nej, nej.
För då kan du inte ha en sån hund, va?
Nej.
Nej, jag brukar säga det att ska det behöver det bitas här så får jag stå för det.
Mm-hmm. Ja, det är samma här.
Så är det.
Det är så spännande med mina jakthundar. Man tycker att det är en så otroligt dålig överlevnadsstrategi de har. Om de var vilda skulle de ju svälta ihjäl på en sekund. För deras taktik är ju att springa fram till ett djur och skälla på det. Men det är allt de vill göra. De tycker bara att det är kul med själva skällandet. Liksom.
Ja, men det där som dina hundar skäller på.
Mm.
Det är ju inte den naturliga födan för dem.
Nej.
Det är ju inte det. Din hund ska inte äta vildsvin om de inte redan är döda och ligger och är halvruttna, va?
Ja, exakt.
Alltså asätare är de ju, va? Utan dina hundar ska ju äta rötter, bär, fågelägg, gnagare och sådana grejer. Det är ju,
ja, eller framförallt, de är ju framförallt gjorda för att leva i symbios med människor. Så de är ju gjorda för att äta matrester och barnbajs liksom.
Ja, det är också alltså, men om du drar dem till naturen då så är det ju samma kategori som ligger närmare räv.
Mm.
Faktiskt en varg, va?
Mm. Mm.
Även om jämthunden är ju rätt stor. Var det jämthund du hade nu?
Ja, men jag har en jämthundsvalp, precis. Jag har skaffat den, precis.
Kajsa. Gud vad hon växer.
Kerstin. Där. Kajsa är katten.
Ja, just det. Kerstin var det. Men gud vad hon växer. Och när du var här och hälsade på, du och Britta och barna, och Kerstin var med.
Ja.
Vad var hon då? 8-9 veckor?
Mm, 9.
Ja, och nu såg jag bild på henne.
Det ser ut som en hund.
Nu är det, ja, en lite större hund faktiskt till och med. Mm.
Ja, det är jävligt kul. Hon är väldigt gossig. Hon är ganska duktig på att hålla ordning på hönsen och så här, så att de inte... Jag kör hönsen löst just nu för att inte, jag har inte mycket känsla växter i trädgården för tillfället. Alltid som på upphällningen. Men hon håller dem så att om de kommer för nära huset så här, då jagar de bort dem.
Okej. Okay. Mm. Jag har ju så här att våra hundar säger ju till om hönsen rymmer ur sina hagar, va. Då vet de att de ska ju vara där inne, va. Då blir det ett himla liv, va. Och den lilla terriern, Parson Russell terriern, hon fångar ju dessutom in dem och håller fast dem tills vi kommer och tar dem och lyfter in dem. Ja. Och sen, så att jag har också släppt ut hönorna nu. Alltså, lapphundarna förstod väldigt fort. Okej, nu ska de vara ute. Mm. Ja, ja, så här, va. Men den här terriern, vet du, Russell-terriern. Alltså hon är ju mer av en hund som triggas på saker.
Ja, ja.
Du vet att avprogrammera en 11 år gammal terrier. ja, eller programmera om då. det krävde lite grann faktiskt. Det gjorde det. Men nu fungerar det. Och vi pratar just om det, jag och Ingmar i min hustru här då. Vad fantastiskt roligt det är att få släppa ut dem i trädgården då. Nu är ju hela våran tomt inhägnad, va, så att vi har ju släppt ut dem ur en lite mindre inhägnad till den stora inhägnaden då, va?
Just det.
Just för att nu är grönsaker och sånt skördat som är känsligare och sådär. Ja, jag hade några superduper blomkålshubben som de hann picka i som var liksom drömmen om blomkål här. Men inte värre än att de gick att ta vara på då.
Mina ankor tar riktigt stora träiga squash som ligger kvar. De gör de slarvsylt av på en sekund med sina näbbar.
Ja, men det är ju nästan bra det, va? Mm. Om du inte ska ta frön, vill säga.
Nej, det är toppen. Jag tar inga frön. Jag köper nya istället.
Mm. Du får börja med det sen. Det blir nästa säsong, eller?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Du, Patrik.
Ja.
Det är vecka 39.
Ja, det finns en rolig grej till som jag inte nämnde, för den har vi gemensamt.
Precis. Det här är ju krisberedskapsveckan. Och som om en händelse, faktiskt inte planerat riktigt, men så har ju vi den här veckan släppt vår alldeles egna prepbox.
Ja.
Och vi pratade om det förra veckan i podden att vi skulle göra det. Och det var ju faktiskt världspremiär för den nyheten i podden förra veckan. Nu har vi släppt lådan. Det är alltså en låda som vi har tagit fram tillsammans med matproffsen på Outmeals. Du, jag och Britta har tagit fram den här lådan och marknadsför den under namnet Prepbox. Katastroflådan. En låda med 25 000 kilokalorier. Jag har pratat sagt kalorier, 25 000 kalorier på ganska många ställen. Och insåg att det heter kilokalorier. Alltså 25 000 1000 kalorier. 25 miljoner kalorier är det igen alltså.
Precis. Ja. Du skrev att det var 25 kilokalorier. Det var lite futtigt faktiskt.
Ja, det är lite.
Ja, det var ett glas drickvatten nästan.
alltså ett dåligt diskat glas.
Ja, precis. Det måste det nog vara för att komma
upp. Ja, det känns ju superkul med den här lådan. Annat att vi har tagit fram den här är ju för att vi tycker att det är kul att hålla på med beredskap. Och producera med egen mat och lagra mat och laga mat och tänka ut och sådär. Men det är inte alla som gör det. Och därför så har vi tagit fram den här lådan så att vi kan öka beredskapen i landet. Så att fler kan bli bättre förberedda. Så att fler kan ha mat för en vecka hemma, som ju faktiskt MSB säger att ni ska ha. Alla ska ha det. Mat för en vecka hemma.
Minst ska man ha det. Tittar man på lite besvärligare grejer som också finns med på spelplanen. Ja, alltså jag tror att man har sagt en vecka. Och jag skickar ju lite statistik och så till dig. Det har ett par, tre år på nacken statistiken. Eller ja, det är ju efter, med det är ett par år har den. Det är ju alltså under var 50 hushåll då som har vidtagit de här åtgärderna. Va? Och det är egentligen riktigt allvarligt faktiskt.
Berätta!
Jo, Det har ju alltså med hela landets förmåga till att motstå kriser och även krig. Alltså det här hushållens beredskap, det är själva grunden för totalförsvaret.
Men jag tycker att försvaret är något som försvaret håller på med.
Ja, men alltså det militära försvaret är ju bara, inom situationstecken då, det militära försvaret. Ja. De har inga resurser att fixa speciellt mycket, och speciellt nu när vi fortfarande har ett rejält eftersatt och nedbantat försvar som har fört en väldigt tynande tillvaro under flera decennier. Va? Nu satsar man ju enorma summor ur ett historiskt perspektiv på försvaret, det militära, och bygga upp det igen.
Mm.
Alltså jag hör ju lite sådär att de får så mycket pengar nu så att med den lilla organisationen så kan de inte, alltså det krävs ju erfarna instruktörer, övningsplatser, regementen. Man startar ju upp flera av de här regementerna som man la ner för några år sedan, va. I5 i Östersund, I21 i Sollefteå, I13 i Falun. K4 Arvidsjaur blir ett eget regemente igen. De har ju aldrig varit helt nedlagda, men liksom varit en vinteravdelning på I19 ungefär, va. Men nu är det ett eget regemente igen och sådär, som man försöker. Men du måste ju också få folk med åratal av erfarenhet som ska utbilda värnpliktiga och så vidare. Vara yrkessoldater och sånt där, va. Så det kommer att ta tid. Men det där är ju bara en del av försvaret. Det är därför man kallar det totalförsvaret. Om vi tar just det här, eftersom vi är inne på försvaret och man oftast tänker på krig då.
Mm.
Så är det ju så här att som det ser ut att utvecklas och det sättet som det ser ut som vi skulle kunna hamna i den situationen då.
Alltså i krig?
Ja, precis. Då är det ju någonting i det här att de militära förbanden kommer att finnas med, men kanske inte på det sättet som man tänkte under kalla kriget. Stora landstigningar med flera marininfanteriregementen och så vidare, va? Och mekaniserade divisioner som rullar in över Finland mot Kalixlinjen, som jag pratat lite grann om tidigare då. Sådana grejer, va? Utan här är det väl luftlandsättningar, kanske överraskande och maskerade landstigningar via vanliga färger eller någonting sånt där. Men i kombination då med att missinformation, sabotage, cyberattacker och så vidare är nog den formen av sabotage som kommer att vara det mest framträdande. Därför att de verkar ju vara rätt duktiga på det där, va.
Mm. Vilka då?
Ja, de som kan skulle kunna utföra militära anfall mot, eller anfall emot Sverige.
Är det något speciellt du tänker på, eller?
Ja, det är det. Det finns egentligen inte så många länder som har kapacitet att genomföra sånt där, va. Så i vårat närområde så är det ju Ryssland det handlar om i så fall då.
Du plingade till hos din agent på ryska ambassaden. Fick han en notifikation på sin telefon.
Vi gjorde nog det. I alla fall så är det ju så att den typen av sabotage.
Vänta på, det knackar på dörren här. Det verkar vara en tavelförsäljare.
Nej. Tog de din adress istället för min då?
Jag skojar. Fortsätt, förlåt.
Ja. Nej, men om vi säger sabotage i bredaste bemärkelse då, så handlar ju det dels om att försvåra för det militära försvaret. Men också att knäcka försvarsviljan, va?
Mm-hmm.
Och då slår man ju på saker som infrastruktur, alltså slår ut system. Vi är ju så totalt elberoende bland annat. Ingenting funkar ju. Sjukvården, visst, de har lite dieselaggregat och så vidare, men över tid så behöver ju diesel fyllas på, och ja, jag vet inte vad de har för krav på sig i tid och så vidare, och hur mycket av sjukhusens verksamhet de kan hålla igång med sina elverk och sånt där. Men betalningssystemen går ner, värmen slutar fungera, i tättbebyggda områden där man behöver pumpar och sånt för att avloppssystemen ska fungera. Det slutar. Efter ett tag tar färskvattnet slut när det inte kommer nytt i vattentornen och så vidare och så vidare och så vidare. Va? Ingenting fungerar skulle jag vilja säga egentligen. Va?
Mm, mm.
Och sitter då massa vuxna barn runt om i sina hus utan att ha förberett sig någonting. Va? Hur går det? Det bryter ju ihop totalt väldigt fort. Va?
Mm.
Ja, det gör ju det. Utan så vårat försvar är ett totalt försvar. Precis så som det var under kalla kriget. Och det totala försvaret, det börjar med det enskilda hushållets förmåga att stå emot svårigheter. Va? Att ha en beredskap. Både mentalt, men också då att man har vidtagit åtgärder så att man kan förse sin familj med vatten, mat, upprätthålla hygien, både personlig och i bostaden. Och så att ta in information då med hjälp av radioapparater, att man kan värma mat fast att inte spisen är, att man kan upprätthålla kroppstemperaturen i sin bostad med hjälp av olika saker som sovsäckar och sådana grejer då. Att man kan utföra det enklare sjukvård och sånt va. Så att det är jätteviktigt att vi gör det här. Det är en sån... jag kan inte fatta att 20% inte ens har gjort detta va.
80%!
Ja, precis. Ja. Att inte mer än under 20% har vidtagit det här än. Va? Alltså det är någonting allvarligt va. Alltså det är någon kulturell, någon attityd, någonting.
Ja, vad tror du att det beror på?
Ja, vi har ju varit inne på det förut. Och jag tror att det har gått för många generationer helt enkelt med att någon annan löser allting va.
Ja, ja.
Jag tror att det är det. Alltså det är en institutionsskada va. Och vi måste hjälpas åt allihopa och ändra på det här va. Nu tog vi krig och jag tänker inte sätta mig och argumentera för liksom att det finns en krigsrisk som ligger inom nära här va. Det är bara det att när det väl händer, då är det för sent.
Mm.
Alltså, för det där är viktigt att förstå. Man kan titta på kriskatastrof på flera olika sätt. Men om man vill generalisera det hela då, så har du ju en kategori som kanske kommer krypande. Men jag vill nog påstå att väldigt stor andel ser inte de krypande heller. Kanske just för att de är krypande. Mm. Ta det här med ekonomin till exempel va. När jag var och para hunden här nu i Sala så jobbar de på byggsidan. Alltså det är sån boom på byggsidan. I Uppsala handlade det om det här då va. Du vet de byggnadsarbetarna och de där. De ligger på 50 000 plus i månadslön nu med ackord och allting räknat va. VD-löner. Alltså vanliga VD-löner, inte för storföretag och sånt där då va. Men vad är det där för någonting då? Jag vet inte vad de gör för att bygga och vem de förväntar sig ska bo i de här lägenheterna med... Ja, bara hyrorna i bostadsrättsföreningen är väl uppåt 15 000 runt omkring där va.
Mm.
Men å andra sidan, byggnadsarbetarna kan ju bo där.
Exakt! De har råd.
Ja, precis. Nej, men när man hör de där grejerna då kan det ju vara lätt att tro liksom att det är superekonomi va. Fast det är ju inte det. Men nu tillbaka till det här. Dela upp dem då. De krypande. De andra är ju de som kommer överraskande va.
Mm.
Är man lite vaken. Ja visst, då kan man väl avvakta på de krypande. Men de som inte är krypande då. De som bara smackar till.
Alltså regn typ.
Ja, den typen då. Eller det kan ju bli allvarligare också. Va? Vi står ju här nu och hade enorma elpriser. Vi var ju inne på det förra vintern där med brownout.
Alltså att, elbrist var det?
Ja, brownout är ju att det kollapsar va. Att det här att det inte går upp eller att hålla frekvensen. Men alternativet till det är ju att man inte kan upprätthålla hela elkraftsystemet utan att det släcks ner bitvis då va. Vi har ju 10% vindkraft nu och ännu fler nedlagda kärnkraftverk och sånt där. Och inte fått till elöverföringar och sånt så att det räcker till helt om det blir riktigt kall vinter till exempel. Det är bara att kolla ut genom fönstret så ser man hur det skriker här ute. Alla rönnbärsträden är helt fullknökade med rönnbär, va?
Mm.
Ja, det alltså, vet
det
väl alla.
Vad
det... Ja, mycket snö. Det blir en kall vinter. Men det stämmer inte så mycket. Gör det inte. Men det finns andra grejer de varnar för att det kan bli en riktigt kall vinter. För du har ju olika cykler och sånt som styr kallare och mildare väder och så vidare. Och det ser ut som de cyklerna säger att det kan bli en riktigt kall vinter då.
Men du menar
och vi
att...
hade alltså 3 kronor kilowattimmen i varma september, va?
Alltså, det kommer bli väldigt dyrt, Miguel.
Ja, alltså, ja, det, så kan man väl tänka också. Men det är ju ett tecken på att det blir brist på el, va? Mm. Vet, utbud och efterfrågan gäller på el också, va? Och där drar det ju iväg. Och det här var den rörliga delen då, va? Som var uppe i 3 kronor.
Jag läser någonting, det här, jag har liksom en nollkälla. Jag tror kanske att det var någon som, en tjomme som skrev på internet. Men att det var... att det säljs väldigt mycket el till kontinenten för att det är så höga elpriser. Stämmer det?
Ja, det gör det. Tittar du på årsproduktionen av el i Sverige så har vi ju ett överskott.
Mm.
Så är det. Och framförallt då, men vi har ju mycket med all vattenkraften, den stora vattenkraften i övre Norrland. Och den har vi ju problem att föra ner. Man har inte fått ordning på den överföringen, va? Så att när vi betalar 3 kronor här nere så kanske de betalar 50 öre i Norrland, va?
Mm-hmm. Så är det. Det är väl rimligt ändå?
Ja, men det är ju ett dysfunktionellt system om man tittar på ett enskilt land, va? Så är det ju. Det andra är ju det här att vi har vindkraft, då blir det riktigt kallt. Hur mycket
inte.
Brukar det blåsa då?
Inte så mycket.
Nej. Det är ju inte det, va? Så att då hjälper inte den till någonting.
Men nu har vi skrämt upp oss, Patrik. Och mm. det du menar är att när något av de här eventuella scenarierna eller solstormen eller vad det nu är inträffar, då är det för sent. Precis som det är för sent att ringa ett försäkringsbolag när man har krockat med bilen. Det måste man gjort innan.
Ja. Det är ju så. Och det här är någonting som är ett gemensamt ansvar. Och alltså på ner på individnivå. Men det har med att vårat land, våra nations beredskap börjar med, du som lyssnar nu, ditt eget hushåll. Att det ska fungera, att ni inte råkar illa ut. Är det så? Jag tror ju att utav de här 80% som säger att de inte har gjort någonting så har ju de en viss beredskap ändå. Alltså de har väl, många av dem kanske har lite mat för några dygn och så vidare, va. Vatten, det tror jag är en väldigt okunskap kring att man måste lagra vatten, va.
Mm.
Så att en väldigt låg nivå kan man nog räkna med att de hyfsad del av de där 80% har. Men behöver lyfta den. Men våran tanke då, förutom att vi har den här missionen som vi har sagt förut då, dels höja beredskapen på 1-2 veckor. Den allmänna breda som är viktig för hela landet. Både totalförsvar och allmänna förmåga att stå emot allvarligare händelser och sånt där, va. Men också den andra att uppmuntra till det här småbrukandet då, som vi kallar det. Alltså att det finns riktigt hyfsad mängd människor som har den här livsstilen runt om och bevarar och utvecklar de här basala kunskaperna om att ta tillvara, producera mat på en basal nivå utan tonvis med diesel, konstgödsel, sånt som flygs in med båtar och flygplan och eller körs in med båtar och flygplan för att upprätthålla den här industriella produktionen, va? Båda de bitarna. Men våran tanke med prepboxen här då, det är ju det att vi måste göra det enkelt för de här heltidsarbetande människorna som jag tror. Ja, men, alltså, jag tror så här, utav de 80% där, så är det ändå, nu måste det ju vara några tiondel, eller alltså tiotals procent som tänker, men vad ska jag göra? Och det blir liksom inte av och så vidare, va? Alltså, det här är ju... för det är ju inte bara det att vi har tagit fram en låda med mat nu då. Det här är ju början. Vi måste ju börja någonstans och få snurr på det här.
Mm.
Vi kommer ju också att skicka ut lektioner. För de som kommer den här vägen då och skaffar lådan. De kommer ju att få e-post hem. Där vi går igenom bit för bit så att de lär sig att göra det lätt och tillgängligt för dem att lyfta sitt hushållsberedskap då. Och sen är ambitionen också att vi ska ju komma med fler lådor där man bygger på med andra bitar i hemskt vis. För att få en mer fullständig beredskap då. Maten är ju bara en del, va. Nu kan vi väl säga mat och vatten, fast vi skickar inte med 5 liter vatten per dygn och person i en vecka, va, eller två. Utan vi skickar med en 10 liters vattendunk som är tom. Med upplysningen om att det ska fyllas vatten i.
Mm.
Och dessutom så kommer det med en påminnelse när den ska bytas via e-post då.
Ja, och sen är det en uppmaning att man ska ha fler dunkar med mer vatten.
För att precis, ja, och hur mycket och så vidare såklart då, va. För det är ju två väldigt primära grejer, mat och vatten, va. Men sen kommer det ju till andra saker också då sen, va.
Jag gjorde en liten undersökning, en poll på Event av katastrofens Instagram i samband med den här lanseringen. För att jag var lite nyfiken på om det faktiskt var så att de här siffrorna, att det var en femtedel som har mat för mycket hemma. Och jag misstänkte väl att det inte skulle stämma bland våra lyssnare. För om man lyssnar på den här podden så är man väl förhoppningsvis vid det här laget åtminstone mer intresserad av de här frågorna och kanske har tagit tag i sin beredskap. Och mycket riktigt, 88% av er som lyssnar har mat för en vecka hemma enligt min högst vetenskapliga undersökning på Instagram Stories.
Mm.
Och det är ju bra. För då har vi ju, ni som lyssnar nu, ni som hör min röst i det här, i denna sekund, ni har tagit ert ansvar, förmodligen. Och det är ju svinbra. Då har ni gjort en grej som ni behöver göra, men det finns liksom fler grejer som ni behöver göra. Ni har, precis som vårt jobb är att få fler människor att höja sin beredskap, så kan ni vara våra budbärare, eller inte ens fan våra, vara liksom nationens budbärare i den här frågan. Ni kan bli de som lite irriterande uppmanar era grannar och bekanta att öka sin beredskap. Ni behöver naturligtvis inte tipsa om prepbox. Det är liksom, vi blir glada om ni gör det såklart, det fattar ni också, men det är liksom inte det som är det primära målet här. Primära målet här är att höja beredskapen i Sverige. Och det gör vi genom att hålla på och prata om de här frågorna. Och man kanske verkar lite kufig ibland när man frågar om folk har mat för en vecka hemma. Eller om man tipsar om att man kan ha havregryn i mylarpåsar. Men det är ett jobb som behöver göras. Så vi behöver göra det tillsammans. Och där har ni ett ansvar, ni som lyssnar. Ni som redan har er beredskap på det torra. Då ska ni se till att höja beredskapen runt er. För er beredskap är ingenting om era grannar blir hungriga. Så spelar det ingen roll om ni har 10 kilo havregryn i garderoben. För då kommer allt gå till helvete i alla fall.
Alltså det är precis så. Vi måste... Alltså jag har ju pratat om de här frågorna med folk i decennier, höll jag på att säga, va. Ja, men du vet, till och från. Jo, det är inte så att jag springer runt hela dagarna och pratar med folk. Men liksom man stöter ju på och tar upp och så vidare, va. Och det är så mycket konstiga grejer man har blivit liksom så här att... Ja, men alltså man pratar med vuxna människor, till synes vuxna människor, med barn och så vidare, va? Och de liksom bara tycker att det är något knepig företeelse att ta ansvar för sin egen familjs beredskap, va? Alltså ovanligt ofta, skrämmande ofta, sorgligt ofta, väldigt djupt sorgligt ofta så hör jag alltså människor. Nej, men blir det så allvarligt, då kan jag lika gärna dö. Alltså, för, jag menar, ärligt talat, va? Alltså, alltså då pratar vi ju allvarligare kriser och sånt där. Alltså, förstår du hur sorgligt det är att höra en människa säga så? För det betyder ju att den här människan har ett så fruktansvärt torftigt liv att det enda som håller igång är lite konsumtionskickar av Netflix-filmer, köpa någon handväska, någon resa eller någonting sånt där, va? Alltså det är så sorgligt, va? Och det här är ju inte ovanligt, kan jag ju säga, va? Men tillbaka till det. Vi har ett uppdrag framför oss och vi måste hjälpas åt. Det hjälper ju inte att vi har några tiotusentals eller till och med i framtiden kanske många tiotusentals åtminstone lyssnare på podden här, va? Utan vi måste hjälpas åt, för det här är en gemensam grej. Alltså, vad ska vi ha för hållbarhet, uthållighet, beredskap i vårat land? Vad ska vi ha för totalförsvar? Slänger ut miljarder på ett militärt försvar när inte hushållen ens klarar av att stå pall någon vecka eller två, va? Det är ju inget, alltså det här är ju inget som är delegerat till någon militär, utan det här är hela samhällets ansvar att se till att stå emot, va? När vi är så beroende av många system och så vidare och är vana vid dem. Det är en mental bit i det här också, alltså. Och egentligen en kunskaps- och färdighetsbit också, givetvis, va? Men de här kortare 1-2 veckors perspektiven så kommer det ju förmodligen i de värsta hushåll inte vara allvarligare sjukdomstillstånd och skador och så vidare, va? Medan det kanske är det på vissa ställen då, va? Men då får man ju förhoppningsvis hjälpas åt där. Men att gå ifrån det här att det är något suspekt, prepping, vapen, oh, du vet, knepiga människor, fortsätt, och bunker och så vidare, va? Till att ta ett ansvar, att vi gör det här gemensamt och ser till att få ett starkt bas i vårat försvar mot både krig eller allvarligare händelser. Kriser alltså lokalt, regionalt eller nationellt till och med då, va?
Det är så bra att vi har fått med oss Britta i det här Prepbox-projektet, för att hon kommer liksom lite från sidan. Hon är ju en sån som tycker att det är lite suspekt med beredskap och tycker att det är, hon tycker liksom att det är för någon annan. Så här.
Ja, men jag undrar. Ja, jag tror nästan vi har fått med henne i detta nu.
Eller hur? Det känns
ja, vi
så.
Har ju det.
Jag tror vi har lyckades, bra insikt
vi med Britta, vet du. Lyckades vi med Britta, då känns det ju som att vi har en chans faktiskt.
Ja, men det känns jättehärligt tycker jag. En grej som jag kommer tänka på, när jag gjorde TV-programmet Gympaläraren så hade vi ett föräldramöte på skolan för att prata om det här med barns fysiska aktivitet. Och vi pratade om, jag tror att vi pratade om kroppsnojor, och då var det en pappa som sa så här, att det är ju så, nej det var vi pratade om stillasittande var det nog. Det är ju så att i samhället idag så barnen, du vet. Och då bara avbröt jag honom och sa såhär, men vadå samhället? Det är ju vi som är samhället. Alltså det är som att folk tänker att samhället är någon annan. För när du säger såhär totalförsvaret, då tänker jag direkt att det finns, att det är någon annan. Att det är en myndighet eller någon som får betalt för att vara totalförsvar. Eller någon som har som en hemlig röd telefon i garderoben som ringer när det blir kris. Men om man istället börjar tänka på det som att vi är i det här tillsammans. Det finns också något så här, som lite nostalgisk bild av Sverige förr. Att det, man hittar tillbaka till en tid när man inte behövde låsa ytterdörren och barnen gick cykla till skolan på stora vägen. Och det, jag tror att mycket av det där handlar om att man levde liksom närmare varandra. Att man levde tillsammans mycket mer förr. Att man hjälptes åt mycket mer förr. Man tog mer ansvar för där man bodde och de som bodde runt omkring en. Att istället för att sitta och som gnälla över bilar med utländska skyltar på Facebook, så pratade man med sina grannar. Mm. Och det där vill jag tillbaka till på något sätt. Jag vill...
Det är beredskap, ja, i ett större perspektiv än att kunna sitta och käka havregryn en vecka med familjen, inlindade sovsäckar och koka vatten på stormköket. Va? Därför att den, kan man lyfta det till den, att vi återerövrar våran gamla kultur. Alltså den vi har pratat om, det historiska perspektivet. Det här att vi har varit så otroligt beroende av varandra. Va? Hela den här konsensuskulturen kommer ju i det. Va? Vi har suttit där i våra oskiftade byar. Var tvungna att komma överens om allting och vi har varit så beroende av varandra, va, för att lösa och överleva i den här kärva miljön här uppe med så små marginaler. Va. De flesta ställen på den här planeten är ju bättre att bo på än här. Va. Det, ja, men det är ju varmare till att börja med, va, och växer större del av året och sådana saker än vad det gör här. Va. Så där har vi en kulturell styrka som ligger i historien. Men det här institutionsskadan jag pratar om, det är ju alltså att vi har, alltså jag kan ju gå ganska djupt i det här, jag vet inte hur djupt jag ska gå när jag pratar ut till väldigt många lyssnare, men alltså
jag kommer att stoppa det om det blir farligt, Patrik. Det är lugnt.
Ja, du får göra det. Det är ju så här att nej, men det är rätt krävande att leva, och vi människor, vi behöver ha tillit till någonting. Någonting som är större än oss själva. Och vi är ju ett av världens nu mest sekulariserade länder, och det har liksom gått på några decennier, några generationer här nu, va. Och vi har ju byggt upp den här välfärdsstaten som skulle ta hand om oss på alla sätt, va. Och vi har lagt våran tillit där. Det här som man, och det har blivit utvecklats till statsindividualism.
Vad betyder det?
Det betyder att vi är väldigt självständiga. Vi är ju inte beroende av de här människorna som vi var beroende av förut. Som vi var tvungna att komma överens om. De där jobbiga föräldrarna, den där knepiga syskonet, de där dumma grannarna och så vidare. Mm, va? Mm. Alltså, nära relationer är ju krävande. Det kräver ju att man investerar mycket. Det kan vara smärtfullt och ja, konflikter. Människor, det är ju liksom synonymt med konflikter. Har du mer än en, ja, man hamnar ju i konflikt med sig själv till och med ibland, va? Nej, men förstår du vad jag menar? All mänsklighet har behövt olika metoder för konflikthantering, så är det, va? Och ja, men det är krävande. Och det har ju utvecklats på det viset att vi håller inte ihop familjer. Vi håller inte ihop i grannar. Och dessutom så rör vi på oss mycket, så vi bor bra bit ifrån våra familjer. Och hur mycket ska man investera i grannarna mer än att man äter lite middag och kanske tar en golfrunda och så vidare. När man kanske, ja, de flyttar eller vi flyttar. Och, ja, du vet så här, va. Och det där skapar ju en enorm svaghet i samhället. Det gör det, va. Och jag missade en grej förut, för jag skulle säga en sak. Vi har ju kört, det här småbrukarkursen vi har kört i år. Vi gjorde ju en kortis, en pilotkurs, och var två som inte kunde komma nu sista gången på grund av jobbrelaterade grejer. Så vi var ju 13 då, men vi var 11 nu sista gången. Och det här var ju för att vi skulle känna på för att kunna göra kanske en större småbrukarkurs då. Och en av de grejer vi har lärt oss här, och det har ju liksom varit en stor del av totalupplevelsen som har varit här när vi jobbar med sådana här jordnära grejer som att ta upp potatis eller skörda äpplen eller ta vara på det, plantera och så och allt det här, va? Att vi jobbar ju i grupper. Vi jobbar tillsammans. Och du vet, det är så, man ser hur glada alla blir och liksom hur gemenskap och alltihopa det här. Det är ju nästan som att det är sånt där, du vet, liksom ett okänt.
Hallelujah moment.
Ja! Alltså det är det. Och vi har ju själva blivit paffa över det här. Alltså det är, alltså man har ju en känsla av det. Jag tycker själv, vi har ju pratat om det tidigare, både jag och du, att det är ett väldigt trevligt sätt att umgås är att arbeta ihop. Men just när du jobbar med såna här konkretare grejer, mänsklig gemenskap, vi är sociala, vi behöver varandra, vi kompletterar varandra, va? Och är bra på olika saker, både utifrån våran personlighet, våran konstitution och våra intressen och olika kunskaper och så vidare. Men det är ju tillsammans vi blir starka. Tycker ni att det börjar ju låta som en floskel, men det är så, va? Det är verkligen så. Och en viktig del i det här med beredskapshöjandet, det är faktiskt att vi börjar samarbeta också i de konstellationer som finns. Jag ser ju framför mig, om vi lyckas med våra mission med hjälp av er andra som vi försöker åberopa till och från, eller ja, större delen av tiden höll jag på att säga. Alltså tänk dig bostadsrättsföreningar. Som organiserar sig inom ramen för sina årsmöten och tar med det här med beredskapen. Vad ska vi göra på hushållsnivå för att vi ska fixa i våran bostadsrättsförening? Finns det något vi kan göra gemensamt? Vad har vi för människor i bostadsföreningen som har lite mer kunskaper om olika grejer? Och så vidare och så vidare. Va? Du har samfälligheter. Det var ju Pelle som nämnde det för oss. Han hade ju en samfällighet. Det är ju alltså en typ bostadsrättsförening.
Är Pelle fast... på Outmeals?
Ja, grundaren av vår samarbetspartner när det gäller maten här då. Var han som levererade till NATO och Försvarsmakten. Och
Pelle lyssnar också på podden. Hej Pelle!
Hej Pelle! Trogen lyssnare! Det var ju faktiskt därför som vi började samarbeta. Det berodde inte på att jag en vecka tidigare hade blivit återförsäljare. För den kopplingen fanns inte. Den upptäckte ju de senare, va?
Just.
Det var ju, så är det.
Ja, men jag pratar om samfällighet i alla fall. Men ja. Ska man säga så här då? Om det är någon som lyssnar som till exempel sitter i en bostadsrättsföreningsstyrelse eller någonting. Hur gör vi, ni, för att använda det forumet för att öka, om man tänker på beredskap i landet som ett ganska brett begrepp. Liksom, hur kan man använda den typen av befintliga strukturer för att åstadkomma det? Om du har några idéer där, så hör gärna av dig. Mm. För vi är nyfikna och vi vill gärna prata mer om det i den här podden. För nu jävlar kör vi!
Ja, alltså ja, grannsamverkansgrupper kan ju vidga sin verksamhet till att vara bredare än att förebygga kriminalitet. Va? Alltså, där kan man ju också börja diskutera vad man har för möjligheter och hur man kan samverka. För det förstår nog de flesta, det här att sitta och huka och vara hemlig och ha lite extra grejer i källan och så vidare, va?
Visst. Det är en hobby.
Ja, alltså det är ju inte, det är ju någonting också. Men om du jämför det med att vi tar det här på allvar och att vi gör det tillsammans. Alltså det är ju turbo. Mm. Det är ju enorm boost på beredskapen och styrkan i det här helt enkelt, va. Vi släpper den där, vad ska vi kalla det? Ska vi kalla det traditionella preppingkulturen, och så gör vi det på det gamla svenska sättet istället.
Mm, det låter bra tycker jag. Ska vi ge folk en läxa? Jag gjorde ju, när jag berättade om Prepbox på Instagram, så sa jag så här, tagga någon som behöver ta tag i sin beredskap. Är läxan kanske att ni som lyssnar på den här podden då, så 88% av er har mat för en vecka hemma. Så och det är bra. Så ni 12% som inte har det, ni får ju se till att skaffa det. Kanske med prepo, det får ni bestämma själva. Men ni som har det, er läxa är att tänk ut någon som du tycker behöver ta tag i sin beredskap och prata med den om beredskap.
Mm.
Alltså prata med någon varför det är viktigt och vad man kan göra. Så gör vi det här tillsammans. Hur låter det, Patrik, tycker du?
Jag tycker det låter jättebra. Jag tycker du Du är lite rädd för att vara påträngande med våran matlåda tycker jag där. Men grejen är så, ditt budskap är viktigt. Det är ett mycket, mycket större överordnad mission, mål i det här att höja beredskapen i landet än att få sälja en prepboxlåda. Det är ju det du vill säga hela tiden.
Ja.
Men jag vill också säga så här att den där prepboxlådan där, den är ganska aggressivt prissatt faktiskt. Det är...
Alltså billig.
Ja, precis. Inte superöverdrivna marginaler faktiskt. Så det är en bra produkt, va? Och det är, som jag skulle säga också, om man har vanlig mat i större mängd. Jag har ju det. Jag har ju för flera år, för flera många människor, va? Så är det ju. Jag kan ju sätta igång bageriverksamheter och hjälpa folk runt om mig till exempel. Så är det ju. Men... ja, och annat också, odlingar och mer långsiktiga grejer och bidra till bygden om man säger så. Det är ju så här att om man dels är den ju väldigt bra även för evakueringsväska, va? Fenomenal. Jag har ju sagt det förut, jag vill lyfta fram det hela tiden, och det var ju kopplingen till en sån som jag som kan starta bageriverksamhet med tonvis med vete här i en extrem krissituation där man behöver hjälpa omgivningen och så vidare, va? Det är så har jag har ju sån mat också. Det hade jag ju redan innan vi började det här samarbetet, och det är ju just ifall du behöver fara iväg eller ifall du behöver vara borta eller göra någonting, va? Så har du mat som du kan plocka med dig. I det här fallet så är den ju vätskad då, va? Alltså du kan äta den kall direkt ur påsen i ett extremfall till och med, va? Nu säljer vi ju den också med de här kemiska värmarna. Så du kan ta med dig en sån kemisk värmare. Värma två påsar och lite vatten till och med en sån, va? Så nej, vi ska vara stolta över den där produkten, Kalle. Och sen en viktig grej.
Nu är det slut kränkt, Patrik.
Vad sa du?
Nu är det slut kränkt. Nu blir jag, nu blir jag generad.
Ja, men grejen är också en viktig aspekt på det där. Tycker man att vi gör ett bra jobb så kan man lägga in det också i argumentet för att köpa en sån där låda också, va? Visst, man ser det. Okej, jag kan köpa via dem då. Men då är det, jo, men det är det ju för att de hjälper oss med det här då. Vi vill ju utveckla den här verksamheten. Vi vill ju jobba mycket mer. Vi vill ju börja jobba mot kunna backa upp, stötta, hjälpa föreningar. Alltså även på det här gemenskapsnivån. Vi ska bygga styrka i våran beredskap i landet. Det är ju det här vi jobbar med, va? Och vi har ju samarbetspartner som vi skaffar. Och vi har ju två till med oss i vårat gäng. Och det är ju Britta och en som heter Jakob dessutom. Och Nils Ögren som fixar ljud och sådana grejer här, va? Så vi är ju ett gäng.
Mm.
Så är det. Så det är det. Jag tycker vi gör ett så pass bra jobb redan nu så att det är väl värt att störta.
Ni som lyssnar, pallar ni att vi ber er om en grej till, eller? Det är så här att på lördag så kommer jag, Patrik och Britta komma till ICA Maxi i Västerås. Därför att inom ramen för den här krisberedskapsveckan som MSB ligger bakom så kommer Västerås stad göra ett event. Västerås stad är några som faktiskt har tagit det här med beredskap på ganska stort allvar och gjort investeringar i det. Och det är alltså på ICA Maxi i Hälla. Det finns tydligen två ICA Maxi i Västerås. Så vi kommer där från 12 till 16. Klockan 1 är det viktigt. Då måste ni komma dit. Ni som lyssnar på podden. För då blir det live-podd på familjeparkeringen utanför ICA Maxi. Jävligt mäktigt. Så det vore svinkul om ni kom dit och sa hej. Kramades får man göra nu för tiden, va? Ja, det får man, tror jag. Vet inte fan vad ni vill göra. Ta bilder med Patrik och kläm och känna på Patrik och på lådan. Ja, vad det är nu vill. Det vore i alla fall jävligt kul om ni kom dit. Så,
ja, men det är väl så här också att det kommer att finnas lite utrymme för frågor och sånt också, Kalle.
Ja, men självklart. Jag tror att jag nämnde
det. Och sen är väl fler där än bara jag och du, va? Är det inte Västerås kommun och lite sånt här också i samband med beredskapsveckan som är där?
Patrik, jag oss emellan. och jag vet, Västerås kommun lyssnar ju på det här. Jag tror att folk kommer komma dit för att träffa oss, inte för att träffa Västerås kommun. Alltså det är bara en magkänsla jag har, jag vet inte.
Jo, men att det finns fler grejer än vi.
Ja, självklart.
Ja, ja, men så är det. För vi måste säga det så här också, att kommunerna är ju skyldiga att upprätthålla sin verksamhet också. Som de har ansvar för till vardags.
Ja.
Det ska de klara av i kris och krig också. Och ja, de ska klara av det betydligt längre tid än det som man ställer på hushållen. Så är det. Och blir det riktigt allvarliga kriser så kan jag väl säga så här också då, att ja, 1 till 2 veckor, de har väl sagt 1 vecka för att det inte ska kännas ouppnåeligt för folk, va? Så är det ju. Men kommunerna har alltså generellt sett inte förberett sig enligt de lagar som de ska följa, va? De har ingen beredskap. De har inte det. De kan inte ta hand om tant Agda om det blir riktigt allvarliga kriser som ligger ute i skogen där hemtjänsten ska åka ut 5 gånger och så vidare, va? Med mat och allt vad det nu är. Västerås kommun, en av få kommuner som har satt igång med det här arbetet på riktigt, alltså inte bara haft möten och så vidare, utan har börjat lägga upp planer, handla in grejer och så vidare. Va?
Det är grymt ju.
Ja, det är det. Och det är så skönt att några bryter isen och faktiskt börjar göra det här. Va? Alltså, vi är verkligen illa ute. Så är det.
Ja.
Och det är inte bara de enskilda hushållen, utan det är hela jäkla vägen. Va? Nu, det är skärpning nu. Nu hjälps vi åt med det här.
Verkligen. Det börjar med att ni pratar med någon i din omgivning som inte har tagit tag i sin beredskap. Det är det första. Nummer 2, det är att ni kommer till ICA Maxi i Västerås på lördag mellan 12 och 16. Och hänger med oss, äter maten ur Prepbox, lyssnar på livepodden, kramas med Patrik, bryter arm med mig, har en allmänt härlig dag. Var inte blyga för att komma
byta,
fram.
Kan vi byter, Kalle. Jag bryter arm och du kramas.
Helvete Patrik, jag tror att det skulle bli jävligt spännande om du och jag bröt arm.
Nej.
Tror att du är ganska bra på armbrytning. Vad känns det av det?
Ja, jo, jag är faktiskt det. Men ja.
Det är jag med.
Ja, men det var länge sedan jag bröt arm och jag missbedömer min... Alltså det har gått ut för.
ICA Maxi Hälla, lördag 12-16. Jag och Patrik byter arm. Det blir en match till döden. Vi ses då. Tack för idag Patrik. Bra avsnitt. Puss och kram.
Ja. Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.